Hej och välkomna till avsnitt 1160 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 127 i min serie om USA-valet 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-95-0. Joe Biden kommer sannolikt att pålysa sin vicepresidentkandidat nu till veckan. Här följer ett samtal med min kollega John Gustafsson om topp 5 på Bidens lista. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska podda nu om det beslut som Joe Biden kommer att pålysa ganska snart, och det är vem han har valt som sin vicepresidentkandidat. Och ja, du har läst mer än jag de senaste dagarna i alla fall om det här. Kan du gå igenom topplistan på hans lista?
Ja, nu ska jag först börja med att definiera kriterierna. Jag kommer gå igenom 5 vicepresidentkandidater efter deras position i oddsen. Det går ju nämligen att slå vad om vem som ska bli vicepresidentkandidat. Så jag kommer gå igenom topp 5. Vi får se, oddsen kan ha helt fel såklart. Det kan bli någon utanför topp 5. Men ja, man måste ju sålla på något vis. Så jag valde det här. Och då ska vi se också att det finns en legitim diskussion om hur viktigt vicepresidentvalet är. Man brukar säga att en vicepresidentkandidat kan sänka en presidentkandidat, men det kan inte hjälpa en, brukar statsvetare säga. Men det finns såklart undantag från det här, och varje val är unikt. Vi har inte särskilt mycket data på det här med presidentkandidater, för att man kan säga att i modern tid har det blivit viktigare i takt med att massmedia har fått en större roll. På 1930-1940-talet då var det en helt irrelevant diskussion egentligen. Och det spelar också roll, det spelar större roll om kandidaten riskerar att dö under sin tid. Vilket Biden som är 77 år, vi får väl säga att ja, det är långt från säkert att han kommer dö, men jag menar, vi får väl säga att det finns en risk. Han skulle kunna dö under sin första mandatperiod, och då blir det ju vicepresidenten som tar över. Så vicepresidenten måste alltså betraktas inte bara som en symbol, utan som en person som kan ta över ifall det skulle behövas. Nu ska vi också säga, för alla på den här topp 5 är kvinnor. Och det finns en anledning till det här, och det är att Biden i mars lovade att han skulle välja en kvinna som vicepresidentkandidat. Det var i den sista debatten mot Bernie Sanders. Och jag tror att han ångrar det idag, om jag ska vara helt ärlig.
Okej, varför tror du det då?
Det finns inte särskilt många kvinnor som har regeringserfarenhet. Det kommer vi att komma in på den här listan också. Det finns inte särskilt många kvinnor som har regeringserfarenhet. Vilket brukar vara om inte kriterier så i alla fall väldigt önskvärt hos en vicepresidentkandidat. Och hade man kunnat välja en man, så hade han ju kunnat välja till exempel Cory Booker, som är väldigt populär bland demokraterna nu efter corona. Som man hade kunnat välja Cuomo, som också är populär bland demokraterna. Man kan säga att det här var någonting han sa före coronapandemin. Och efter det så har regeringserfarenheter, där ready on day one som man säger, blivit mycket viktigare. Men gjort är gjort. Och han kommer inte att bryta det löftet, det kan jag lova i alla fall.
Nej, och sen så, har vi också, jag kan bara slänga in en person som hoppade av, och det var Amy Klobuchar. Hon var ju ganska regeringsduglig, hon var en av de här primärvalskandidaterna då. Men hon hoppade av och tyckte att det var i samband med Black Lives Matter, så att det kanske var dags för en icke-vit kvinna. Så att annars hade hon varit ganska högt upp på listan, tror jag.
Hon hade säkert varit högt upp på listan, men det finns en anledning till att hon hoppade av. Det är för att när det gäller frågor om, alltså minoritetsfrågor, så har hon inte varit någon allierad till afroamerikanerna. Och hon förstår att om hon är vicepresidentkandidat så kommer hon att bli, det kommer bli tvåfrontskrig mot republikanerna och mot den demokratiska basen, som till stor del består av minoritetsväljare. Så jag menar, hon gjorde ett politiskt strategiskt smart val, tror jag, att live to fight another day så att säga. Bli inte vicepresidentkandidat nu, men fortsätt den politiska karriären, kanske satsa på att bli guvernör eller något sånt där, och sen återkom 4-8 år senare. Så jag tror inte hon hoppade av för att hon tror på identitetspolitik. Det har hon inte gett några indikationer på att hon gör, utan det är politisk strategi som ligger bakom det här.
Just det. Ja, men fortsätt då.
Ja, nu går vi in på topp 5-listan. Återigen, topp 5 är alltså rankat enligt oddsen. Och högst upp på listan har vi Kamala Harris, som är senator från Kalifornien, tidigare justitieminister. Och tänk gå igenom först det som är positivt med Kamala Harris. Som sagt, justitieminister. Det är visserligen inte guvernör, men ändå en viss regeringserfarenhet. Man får fatta många beslut själv. Det är inte som att sitta i kongress eller i senaten. Hon har erfarenhet också från senaten, precis som Biden. Hon hör definitivt till högerfalangen inom demokraterna, den absoluta högerfalangen skulle jag till och med säga. Så hon, och det gör också Biden. Så hon hör definitivt till hon hör till samma politiska fora som Biden, så de kan säkert komma bra överens. Och hon är svart. Och nu kan man säga att det där borde vara irrelevant, och det kan man tycka, men det är inte irrelevant. Och när presidentkandidaten är en 77-årig vit man, så ja, det är positivt. Inte minst när det gäller kravet då att vicepresidenten ska inte uppröra demokraternas kärnväljare. Givetvis vill man ha en vicepresidentkandidat som kan nå mittenväljare, men man vill inte få en vicepresidentkandidat som får de som står till vänster i demokraterna att stanna hemma, vilket många gjorde 2016. Det var en mycket bidragande orsak till att Clinton förlorade och Trump vann. Men det som är negativt då med Kamala Harris, nu ska jag säga att Kamala Harris har lett i oddsen ända sedan början. Åtminstone ända sedan Biden tillkännagav att han skulle välja en kvinna, då hon varit oddsen ger henne nästan 50% chans att bli kandidat. Så hon är en stor favorit. Men hon har vissa negativa sidor. Och det första det är att hon attackerade Biden under primärvalet. Hon ställdes upp som presidentkandidat. Där ska vi förresten nämna att det här är positivt. Hon har kampanjerfarenhet och kampanjer runt i hela landet. Det är också något positivt. Men hon attackerade Biden under primärvalet. Och det är helt okej i sig självt. För att primärvalet, då ska man ju tjafsa inom partiet. Det får man räkna med. Men hon attackerade Biden för att vara rasist. Mm. Hon sa det uttryckligen. Han hade stött rasistisk politik i flera årtionden. Han var emot busing-strategi, som var en politik för att avsegregera skolorna på 1970- och 1980-talet. När man tog barn från vitare distrikt och körde dem med skolbussar till skolor som låg i svarta distrikt. Och så gjorde man tvärtom såklart med svarta elever för att blanda ihop skolorna rasmässigt. Det här tog hon upp. Jag förstår ju strategin. Jag menar, hon ville bli högerdemokraternas fanbärare, så hon var tvungen att attackera Biden. Men det där var att gå lite för långt. Och skulle hon bli vicepresidentkandidat, så kommer det där dyka upp i många attack ads från Trump-kampanjen. Det kan jag ju tala om. Det kommer de att utnyttja till 100%. Till och med hans vicepresidentkandidat tycker att han är rasist. Det finns vissa gränser man inte får korsa i en presidentkampanj om man vill hoppas vara vicepresidentkandidat. Och att kalla någon rasist i princip ett personangrepp. Sen ska vi också säga att även om hon har kampanjerfarenhet, så var hon ingen vidare kampanjare. Det borde ha gått mycket bättre för henne egentligen. Hon hoppade av ganska tidigt i kampanjen. Hon tog otroligt stor skada i en debatt där Tulsi Gabbard, som var en annan presidentkandidat, bestämde sig för att gå på henne, och hon kunde inte försvara hennes meritlista och vad hon hade gjort som justitieminister. Och det kommer också in på den tredje och sista punkten här. Hon var en väldigt hård justitieminister, inte minst när det gällde mot droger. Hon var för strängare straff, hon var inte nådig, om man säger så. Det här kan vara positivt och negativt, men bland demokraterna, som ju, jag menar, där en stor del av basen är svarta väljare, som är kraftigt överrepresenterade bland de som döms för drogbrott. så är det här definitivt något negativt. Visserligen Kamala Harris under en vanlig valkampanj så kan man säga att det hade varit positivt att hon liksom tough on crime. Men nu har vi Black Lives Matter, vi har protester mot polisvåld över hela landet. Det är liksom hennes rekord där, det gör henne inte gott. Nej. Inte överhuvudtaget.
Och sen har hon en väldigt otrevlig personlighet. Jag såg ju alla de här debatterna och sådär. Alltså hon är liksom, hon känns som en sån här person som hon ville vinna till varje pris. Hon kunde byta åsikt efter det hon trodde var liksom mest politiskt gångbart i princip.
Mm. Sen ska jag också säga att jag har läckt lite grann om intervjuerna som Biden-kampanjen har gjort med Kamala Harris. Och där fick hon frågan om den här attacken av att Biden skulle vara rasist. Och jag menar, hon fick en fans kort sagt att be om ursäkt för det. Och hon gjorde det inte. Hon sa bara att det där är fair play. Det är sånt man säger när det är kampanj. Och ja, jag tror att det kan ha sänkt hennes fanser faktiskt. För att Biden är politiker. Han har varit politiker över 40 år. Det är klart han förstår kampanjande. Men ja, det där hade hon behövt liksom ta tillbaka. Hon hade behövt krypa till korset där. Och göra det trovärdigt, tror jag. Så, två på listan, Susan Rice. Så hon är för detta National Security Advisor, alltså den högsta rådgivaren till utrikesministern inom utrikesdepartementet under Obama. Hon ska gå in på det positiva, hon har jobbat med Biden direkt. Biden var väldigt involverad i utrikespolitik som vicepresident. De hade en väldigt bra arbetsrelation enligt alla som känner dem. Så jag menar, det här är en person som Biden vet att han har en personkemi med, helt enkelt. Hon är expert på utrikesfrågor. Hon har rådgett, hon har alltså varit utrikespolitisk rådgivare åt demokratiska presidentkandidat sedan 1988. Liksom hon har varit deras right hand man i över 30 år.
Mm. En orsak till att demokraterna har haft en så kass utrikespolitik alltså.
Det kan man ju ha åsikter om, men hur som helst, jag menar, hennes credentials där är väldigt svåra att ifrågasätta. Hon är svart, återigen, det här är något positivt, vad man än tycker om det saker. Hon är ingen vänsterdemokrat, men hon är trovärdig inom HBTQ och klimatfrågor som hon lyfte under sin tid som National Security Advisor.
Jag skulle säga så här, att hon är vänsterdemokrat i alla frågor utom utrikespolitik.
Grejen är att hon har inte profilerat sig i så många frågor utom utrikespolitik, för att det är så att säga hennes område, så att det finns många frågor där vi inte riktigt vet var hon står. Men hon är inte profilerad som vänsterdemokrat. Sen kan man diskutera om hon kanske är det. Men negativt i alla fall. Hon har aldrig ställt upp i ett val. Hon har varit tjänsteman, hon har varit politisk rådgivare, men hon har aldrig stött upp ett val. Hon har aldrig suttit i kongressen, inte i senat, hon har aldrig varit guvernör, inget annat heller. Hon har aldrig kampanjat. Hon har precis noll kampanjerfarenhet. Och att vara vicepresident, det är brutalt, även för de som har kampanjerfarenhet. Sarah Palin är ett väldigt bra exempel på det här. För Sarah Palin var otroligt bra på kampanja i Alaska. Hon hade över 47% av folket i Alaska, alltså en majoritet av republikaner och demokrater, tyckte att hon gjorde ett bra jobb. Enligt den sista undersökningen som gjordes innan hon blev vald till vicepresidentkandidat. Men den nationella scenen, den var lite för stor för henne. Det var lite för mycket press, det var lite för hårda frågor. Det var inte som den lokalpressen i Alaska, om man säger så, som ändå är ganska isolerat från resten av USA. Och ja, hon kunde inte växa in den rollen tillräckligt snabbt. Och det blev crash and burn. Så det här med kampanjerfarenhet och helst från en större stat, det kan vara ganska viktigt. I synnerhet som vi ska tänka på det här, Biden leder i opinionsmätningarna. Och det här innebär att Biden har inte så mycket att vinna på vicepresidentvalet. Det han ska göra nu är att hålla, alltså don't rock the boat, sitt still i båten, ta någon som kanske inte kommer vinna så jättemycket, men i alla fall inte göra någon skada. Och det här får oss till nästa negativa bit. Susan Rice var involverad i Benghazi. Mm. Och nu kommer jag tycka att Benghazi-skandalen är överdriven, eller att den inte är, eller att den är underdriven. Men hon var involverad i Benghazi, och det här ger helt enkelt Trump-kampanjen ammunition att knyta henne. Dels den person som är så att säga soft on terrorism, och som en person som är kopplat till Hillary Clinton. Och om det är någonting som Trump skulle vilja så är att göra det här till en folkomröstning om Hillary Clinton. Jag menar, om det är något som man kan säga att Biden är Hillary Clinton 2.0, ja då kommer man kunna göra det. Liksom varje ursäkt för att kunna göra det. För att Clinton förlorade av en anledning. Mm. Så,
och jag kan säga då att efter Benghazi-grejen då, när deras ambassadör, USAs ambassadör i Libyen vart dödad av terrorister, då var ju Susan Rice ute på alla söndagsshower och så sa hon att det här beror inte på terrorism i första hand, utan det beror på att det fanns en film som hette Innocence of Muslims, alltså en parodifilm om islam som några amerikanska filmmakare hade gjort. Och hon sa att det är därför de har gjort så här. Hon var ute hela tiden och sa det, och det var ju inte sant. Så att hon har ingen cred där alls egentligen.
Nej, och det kommer att väga väldigt tungt mot det här. De klippen kommer att spelas i mycket reklam, tv-reklam från Trump. Det kan vi ju räkna med om hon blir vald. Sen ska vi säga det att Biden kan redan utrikespolitik. Alltså det är något som Biden har sysslat med nästan hela sin karriär. Han kan, man må hålla med honom eller inte hålla med honom, men han kan ju området. Så på det vis kan man säga att Susan Rice och Biden kommer säkert bra överens. Men hon kompletterar honom inte. Det är ingenting som hon kan som inte han inte kan. Så är det rent spontant.
Jag rent elakt så skulle jag väl säga att det är ingenting som hon inte kan som han inte kunde. Men ja.
och helst så vill man ha en vicepresidentkandidat som kompletterar den på något vis. Bush hade Cheney för att Bush var ingen utrikespolitiker direkt. Det Bush var mest känd för, det här har jag aldrig glömt bort nu, men det Bush var mest känd för som guvernör av Texas, det var ju hans skolreformer. Och liksom utbildning, det var det som var, han var USAs Jan Björklund i princip, innan 9/11. så han valde Dick Cheney som var utrikespolitisk expert. Det kan man tycka vad man vill om, men det är så man brukar välja ungefär. Precis som Obama valde Biden, för att Biden dels hade utrikespolitisk erfarenhet, men framförallt så hade han erfarenhet, vilket Obama inte hade så mycket av. Så det är så man brukar tänka. Sen ska jag också säga att Susan Rice är inte särskilt känd nationellt. Det är en fördel Kamala Harris har. Att Kamala Harris har i alla fall introducerat sig inför det amerikanska folket. Det har inte Susan Rice. Och det kan ju tänkas att amerikaner älskar henne. Men det kan också tänkas att de inte gör det. De flesta har inte någon bestämd åsikt. Och det här gör det också lättare för Trumps kampanj att så att säga måla en bild av henne. För det finns ingen förutbestämd bild. Sen, nu går vi vidare. Nummer 3 på listan, och det här är en person som har seglat upp på listan nyligen, alltså bara de typ 48 senaste timmarna. Och det är Gretchen Whitmer. Anledningen till att hon har seglat upp på listan, det är att det läckte ut att någon hade chartrat ett plan från hennes, alltså från Michigans huvudstad där hon är. Där
hon är alltså guvernör i Michigan.
Precis, hon är guvernör i Michigan. Någon hade chartrat ett plan och flugit från Michigan till alltså, där Bidens högkvarter i princip. Mm. Och där misstänker man att det är för att hon ska bli vald till Bidens vicepresidentkandidat. Det kan ju vara det att hon bara blev inbjuden till en intervju eller till någonting sådär. Men man tänker att Biden har nog redan bestämt sig. Han har nog redan bestämt sig. Och om någon flygs in nu, då är det för att förbereda liksom ett tillkännagivandet, det offentliga tillkännagivandet.
Vi kan så säga att hon fanns på den där listan tidigare också innan listan var så konkret, men hon backade ur då. Jag tror att det var i samband med antingen alltså de här hårda lockdowns som hon hade. Det var väldigt hårda lockdowns för coronan då i Michigan, och det var väldigt mycket protester mot det från konservativa, men även från demokrater och andra.
Faktum är att en undersökning som kom bara här om dagen visar att 57% i Michigan stöder hennes lockdown-politik och hennes hantering av corona. Och så om jag får fortsätta nu då. Positivt om Gretchen Whitmer, guvernör i Michigan. Hon har alltså regeringserfarenhet. Michigan är näst intill måste vinna delstat för Biden. Det här är en delstat som Trump vann med 1% ungefär. Så det här är en delstat demokraterna ska vinna tillbaka. En delstat de brukade vinna väldigt länge. Jag tror republikanerna vann 1988 och förlorade den varje år efter det. Så det var chock att Trump vann den delstaten, och demokraterna måste ta tillbaka den. Det är i princip bara så enkelt. Hon är dessutom en populär guvernör. Vad du än säger, Ronny. Opinionsmätningarna ljuger inte. Hon är populär i Michigan. Sen så var hennes hon har varit prisad för hantering av coronaviruset. Inte av republikaner. Nej, det är kontroversiellt. Men som sagt, 57% som tycker att hon gör ett bra jobb där i Michigan med att hantera coronaviruset, det får man ändå anse vara godkänt. Sen var det ju som sagt våldsamma protester och beväpnade demonstranter som togs in bland annat i delstatens kongress och det var inga skjutningar eller något sånt vad jag vet, men det var ändå man kan säga att det höjde faktiskt hennes popularitet för att motståndarna gick för långt. Jag menar, och när liksom en mobb går in med vapen mot liksom där landets politiker sitter, det blir inte populärt, även om de har rätt eller om de har fel, men det blir inte populärt. Så som sagt också positivt, regeringserfarenhet som jag nämnde tidigare, och det här är väldigt viktigt för att som sagt Biden kan dö när som helst. det är att man ska vara ready on day one, då ska man helst ha regerat tidigare. Viktigt återigen med tanke på Bidens ålder och sen ska jag också säga att hon är hyfsat nationellt känd vid det här laget. Hon var inte det före coronapandemin, men nu är hon hyfsat nationellt känd, så mer som en Susan Rice åtminstone. Negativt, hon är definitivt en progressiv vänsterdemokrat. Och nu menar jag inte bara när det gäller coronapandemin, nu menar jag i princip allting. Nämligen hon hör till vänsterfalangen i partiet. Det behöver inte vara negativt, hon skulle kunna komplettera Biden där. Men Bidens kanske, jag tror att det Biden är mest rädd för, det är inte att tappa vänsterfalangen. Jag tror att han är mest rädd för att tappa mittenväljarna. För det som hände 2016 som gjorde att Trump vann, det var att det fanns ett ganska stort segment av väljare som inte tyckte om Clinton och inte tyckte om Trump, som hade alltså negativ syn på båda kandidater enligt vad de uppgav i opinionsmätningarna. Och av dem så valde nästan 90% att rösta på Trump i slutändan. Så det var så massor av personer som röstade på Trump fast de ogillade honom som person, för att de ogillade Clinton ännu mer. Så det Biden vill vara, det är, han vet att det är många som ogillar Trump, det är många som ogillar honom starkt, han vill vara neutral så att säga, inte bli hatad. Så det tror jag, som sagt, jag tror att han kommer spela ganska säkert här. Så här kan man säga att Gretchen Whitmer, även om folk tycker om hennes strategi för coronaviruset, så hon kan vara lite för långt åt vänster i vissa frågor. Och vi vet att republikanerna kommer att försöka använda identitetspolitik, använda alltså frågor där demokraterna inte är så populära, som när det gäller transsexuellas rättigheter och jag menar, radikal feminism och sådär. Och där kan man säga att Gretchen Whitmer kommer att ha svårt att hantera de frågorna. Hon kommer att ha svårt att hålla samma linje som Biden. Sen skulle jag säga, just som du var inne på, nationellt så är hanteringen av coronavirus kontroversiellt. Och det här kan slå tillbaka på Whitmer om vi säger att hon blir vald till vicepresidentkandidat. Och så blir det en andra pandemivåg, en andra liksom en ökning, en skarp ökning av antalet fall och antalet döda i Michigan. Då kan det slå tillbaka på Biden, för då kan folk plötsligt ifrågasätta huruvida hon var så bra på det här ändå. Och det vet vi ju inte. Det är att, jag menar, det kommer dröja år troligtvis innan vi kan helt summera vilka som hade en bra och vilka som hade en dålig strategi. Så här långt ser det ut som att Whitmer har klarat det här bra. Och så här långt är en strategi populär. Men vi ska tänka på att valet är i början av november. Influensasäsongen börjar i oktober. Och vi kan lita på att coronaviruset förmodligen kommer att öka då också. Och skulle det vara så att det börjar öka skarpt i Michigan eller tvärtom att det inte kommer tillbaka, att så att säga det blir lite av en vindikering för republikanerna. Alltså kort sagt, the jury is still out när det gäller coronaviruset. Det kan gå hur som helst. Det är en riskabel fråga att basera vicepresidentvalet på. Så, nummer 4 på listan. Val Demings. Ni har aldrig hört om henne förr. Det hade inte de flesta förrän för typ 2 månader sedan. Positivt om Val Demings. Så Val Demings är nuvarande kongressledamot från Florida. Hon är tidigare polischef som var i Orlando, som är ett stort viktigt polisdistrikt. Det är inte liksom ett, det är inte så att hon var sheriff ute på vischan, utan hon har hon hade hand om ett stort distrikt där i Florida med ganska hög brottslighet. Hon är en svart kvinna, vilket är såklart positivt. Återigen, vi har redan förklarat, jag behöver inte gå igenom det här, men att hon är kvinna och tidigare polischef, den kombinationen, och hon är svart dessutom, jag menar, nu med alla de protester som finns mot polisvåld och mot rasism inom poliskåren och så vidare, där hon är en perfekt person att vara, talesperson helt enkelt. Politiskt så står hon väldigt nära Biden. Hon är medlem i New Democrat Coalition, som är alltså en gruppering inom kongressen som består av demokratiska representanter som är i, ja, alltså demokraternas mittenfalang, om man säger så, som förespråkar liksom allmänt mittenpolitik, inte liksom några radikala idéer. Man kan säga att det är lite motsatsen till Bernie Sanders falang. Och hon är omåttligt populär i sitt distrikt. Faktum är att i förra valet så hade hon ingen motkandidat. Alltså republikanerna brydde sig inte om att ställa upp. Ja, de som verkar känna henne bäst verkar ju tycka om henne i alla fall. Negativt. Hon har knappt 4 års erfarenhet i representanthuset. Knappt. Hon alltså tillträdde i januari 2017. Så lite över 3,5 år. Det här är inte så jättemycket. Även om man släpper på kravet att man ska ha regeringserfarenhet, så brukar de flesta vicepresidenter åtminstone ha lång politisk erfarenhet. Kanske inte som guvernör, men i alla fall som Biden när han blev vald till vicepresident, har 30-40 år i kongressen. Hon är inte nationellt känd överhuvudtaget. Hon började dyka upp i samband med protesterna. Hon hade ju såklart viktig erfarenhet att dela med sig av som polischef. Och ja, hur det är att vara svart och att vara kvinna inom polisen och de utmaningar som finns med rasism och så vidare. Så jag menar, hon började dyka upp i samband med att George Floyd blev mördad. Hade det inte varit för det så hade hon överhuvudtaget inte varit på radarn, kan jag säga. Men sen också grejen, hon är inte granskad. Och det här måste vi i alla fall säga, att med Susan Rice, Kamala Harris, Gretchen Whitmer, de har granskats av media, får man ändå säga. Kamala Harris för att hon varit presidentkandidat, Susan Rice för att hon varit involverad i politiken sen, ja, återigen 80-talet. Gretchen Whitmer under coronapandemin, inte lika mycket som de första två, men ändå det har ändå varit en hel del, så att säga, journalister som gått in för att verkligen kolla igenom hennes papper, så att säga. Så Val Demings har knappt granskats överhuvudtaget. Det är liknande Sarah Palin-val, kan man säga, i att vi vet inte vad som kommer dyka upp. Jag menar, vi vet lite, som jag menar, lokalpressen i Florida har skrivit om henne, men hon är inte nationellt känd. Det är inte så att hon har varit på djupgående intervjuer på CNN eller Fox News. Så vi vet inte vad som kan dyka upp. Det är ett frågetecken. Det kan vara så att ingenting kan dyka upp. Hon kan vara squeaky clean, men vi vet inte. Och det vi däremot vet, det är att hennes ledning av polisdistriktet, det var inte fläckfritt. Nu ska vi säga att varje polischef måste ta svåra beslut, och det ligger, jag menar, polischefer i största allmänhet brukar försöka försvara konstaplarna. Det är ju ganska uppenbart, man försöker att försvara sin personal, man litar på sin personal. Men det finns vissa situationer där det ifrågasätts om hon kanske gjorde det lite för mycket, där hon har försvarat poliser som har begått det andra klassen som är övervåld, till exempel. Inte, jag menar, vi ska inte säga att, jag menar, hon har gjort det mer än någon annan polischef, men det ligger, men hon har vissa positiva reformer där också som hon kan peka på, såklart, men hon har ändå uppvisat en viss av det man kallar för core-mentalitet, där man ska säga att vi håller ihop inom gänget, så att säga. I got your back, you got mine. Och det är kanske inte riktigt vad demokraterna vill se just nu. Eller i alla fall inte demokraternas kärnväljare som är ute och demonstrerar. Det är Det kan slå tillbaka, om vi säger så. Det kan slå tillbaka. Och slutligen, Tammy Duckworth, senator från Illinois, samma delstat som Obama representerade en gång i tiden. Positivt. Vi ska väl börja med det som är kanske hennes främsta merit. Hon är krigsveteran från Irakkriget. Och i Irakkriget så förlorade hon båda benen när Al-Qaida eller vad sen irakiska upprorsmän som sköt en granat mot henne. Så jag menar, hennes patriotism kan inte ifrågasätta. Hon har offrat mer för USA än princip någon annan politiker. Jag menar, det får man ändå säga. Hon är otroligt försvarsvänlig. Och det här kommer gå hem hos mittenväljare och hos republikaner som kanske överväger att rösta på Biden. Hon har röstat emot alla nedskärningar av försvarsbudgeten som vänsterdemokrater har föreslagit. Hon har varit väldigt positiv till försvarsutgifter och till... Jag menar till kort sagt, hon är positiv till försvaret. Det kan man tycka vad man vill om, såklart. Men det här är något positivt i sammanhanget. Hon är minoritet. Hon är inte svart, men hennes mamma är från Thailand. Så hon är i alla fall inte vit. Och det är ju tydligen en dödssynd i de demokraterna nu för tiden. Så det är väl bra att undvika. Hon är, utöver att hon är försvarsvänlig, så är hon en stark vän av Israel. Vilket också är en sån här fråga som kommer gå hem hos mittenväljare och mittenväljare som lutar åt republikanerna. Hon är också extremt vapenvänlig, skulle säga. Så hon är inte en av dem som vill ta ifrån amerikanerna deras rätt att äga och bära vapen. Utan hon är väldigt positiv till vapenägande. Och det här är återigen sådär, jag menar, hon står till höger inom demokraterna väldigt tydligt. Så det här är en kandidat som kan locka över en hel del mittenväljare, en hel del av dem, de man brukar kalla för independents, alltså de som inte identifierar sig starkt med en del av parti. För att hon har ändå många republikanska idéer. Och det här är viktigt, för att en del av Trumps strategi, det är ju att utmåla Joe Biden som en person som är antingen att han är vänsterextrem eller att han är styrd av vänsterextremister. Och man kan säga så här, att det bästa Biden kan göra det är att välja någon vicepresidentkandidat som definitivt inte är vänsterextrem, för att ta ifrån det vapnet ur Trumps arsenal, så att säga. Vi ska gärna säga att när det gäller klimatförändringar, som har varit ett hett ämne på senare år, så har de förespråkat väldigt innovativa lösningar, som till exempel carbon capture, som är alltså teknologi för att helt enkelt lagra koldioxid och antingen suga ur koldioxid ur atmosfären eller lagra det direkt ur produktionskällan genom filter vid fabriker och så vidare. Och det här är väldigt viktigt, för det här är en lösning, åtminstone en dellösning, på klimatfrågan som inte kräver livsstilsförändringar, som brukar vara svårare att sälja in hos amerikaner. Men med det sagt, det finns negativa bitar även med Tammy Duckworth. Hon har återigen, vi återkommer till det hela tiden, ingen regeringserfarenhet. Det här är något vi återkommer till med, ni har varit 4 av 5 på listan, har ingen regeringserfarenhet. Och med en presidentkandidat som är 77 år, så ja, det är ett negativt. Hon är internationellt känd. Mer känd idag än hon var för 1 eller 2 år sedan, visserligen. Man ska ändå säga att hon är internationellt känd. Hon är inte granskad på det viset som topp 2 på den här listan, Kamala Harris och Susan Rice, har blivit. Slutligen, hon vill ta emot fler flyktingar från Syrien, närmare bestämt 100 000. Och det här ska vi säga att, jag menar, med tanke på USAs befolkningsstorlek, så är det inte här så radikalt som det låter. Det motsvarar ungefär om Sverige skulle ta emot 3000 flyktingar cirka. Men generellt, jag menar, om Trump ska attackera Kamala Harris från perspektivet att hon är för vänster, så är det ju inom den frågan. Och det här att se hur det gick med Europa som tog emot så många syrier och så vidare. Sen vill hon även ge en väg. Hon vill inte ge amnesti, men hon vill ge en väg för illegala invandrare att kunna bli medborgare i USA. Det här är också kontroversiellt. Det här är en fråga som Trump vann på. Jag menar, de flesta om man säger så här, mittenpositionen, det brukar vara att man ska ge illegala en väg att kanske få stanna i USA legalt, men inte nödvändigtvis bli medborgare. Men där har hon gått längre än de flesta, och det kan bli så att säga hot issues i en kampanj. Mm. Ja. Så där har vi topp 5 av vicepresidentkandidaterna. Som sagt, det finns ingen garanti för att det blir någon av de här 5, men det får betraktas som väldigt väldigt sannolikt, och vi lär få veta om några dagar. Jag tänkte avsluta nu med att säga vad jag hade valt här.
Och, om du vore Joe Biden, eller?
Precis. Om jag vore Joe Biden och jag försöker vinna presidentval mot Donald Trump, vem väljer jag här? Och mitt svar är Tammy Duckworth. Och jag, som sagt, jag säger inte att hon inte har några negativa bitar, jag gick igenom dem nyss, men just det att hon så tydligt tillhör högerfalangen, att hon är krigsveteran, och det faktum att Trump kommer inte kunna låta bli att attackera henne för det. Alltså det här får man helt enkelt gå in lite på Trumps psykologi. Trump attackerade John McCain för att han blev tillfångatagen under Vietnamkriget. Han sa liksom, I like people who don't get captured. Mm. Och här är liksom, för att Trump tänker högt väldigt ofta, så ser det som ganska uppenbart att han kommer säga något i stil med, ja, men kunde hon inte ha duckat från den där missilen? Vad för jävla soldat var hon egentligen? Liksom. Han kommer inte kunna låta bli, och det kommer slå tillbaka mot honom stort att han gör det. Sen tror jag också att Trumps kampanjstrategi är lite set in their ways, om man säger så. Man utgår från att Biden kommer välja en vänsterdemokrat, troligtvis Elizabeth Warren, som har haft väldigt mycket gräsrotsstöd, men hon räknas inte som en toppkandidat. Hon har inte varit en av de kandidater som det pratas om från insiders i Bidens kampanj i alla fall. Och jag tror att man kommer ha svårt att växa spår till att attackera någon som sagt ändå är en stark försvarsvän, stark vän av Israel, som stöder vapenägande och så vidare, och inte är klimatalarmist eller något sånt där. Men jag tror man kommer ha svårt att slå om där. Och det här visar man ju inte minst i att man fortsätter med attacker som inte riktigt fungerar, som det här med Sleepy Joe, som Donald Trump kallar Joe Biden, det här att han är så sömnig, han är så tråkig och så vidare. Det har inte fungerat, för att de flesta amerikaner tycker att efter 4 år med liksom kaos i princip, så vill man ha en trött eller liksom en normal tråkig president som man kan sluta tänka på politik hela tiden. Men där det fortsätter man med ändå, för att man verkar inte ha så mycket, man verkar inte ha den flexibilitet som behövs här. Och däremot, skulle Biden välja en vänsterdemokrat, då kommer man kunna fortsätta, då kommer man kunna hamra in att Biden är kidnappad av vänsterextremister, det är de som styr nu, det är Black Lives Matter som kommer styra den här administrationen och så vidare. Men det blir väldigt svårt med Tammy Duckworth. Sen det där med flyktingar från Syrien, jag kan ju säga att jag skulle tro att Biden kommer inte inkludera det i sitt valmanifest, och då kan man helt enkelt, ja, men det kan man avstyra ganska enkelt med att det där ingår inte i vårt valmanifest, vi respekterar hennes åsikter, men det där är inte administrationens position. Två på min lista över hur jag skulle välja är faktiskt Val Demings. Just på grund av att en sak, och det här är återigen att göra med Trump-kampanjen, för det är det man måste tänka på. Hur kommer motståndaren att reagera på valet? Och om det är en sak som Trump har drivit väldigt hårt, det är att det är det att Biden vill ta ifrån, alltså färra ner på polisen, defund the police, som i vänsterfalangen i Demokraterna vill. Man vill föra pengar från polisbudgeterna till sociala, ja, alltså sociologer och välfärdstjänster helt enkelt. Och det kan vi ju säga baserat på Sveriges exempel att det funkar inte så jättebra. Men Och att då välja en polischef som såklart har väldigt starkt avstånd från de idéerna, det skulle döda den idén att Biden är anti-polis, så att säga. Och som sagt, hon är politiskt nära Biden, och hon är från, det här glömde jag nämna på positiva biten, hon är från en swing state, Florida, som är också en delstat som Biden nästan måste vinna. Liksom av de vägar som Biden kan ta till presidentposten så ingår Florida i de flesta av dem. Om han vinner Florida så måste han bara vinna Michigan också. Då kan man glöm Pennsylvania, glöm Wisconsin. Liksom. Och då blir det lite lättare helt enkelt. Så sen, nej, hon är inte granskad, men jag litar på att kampanjen kan, de har ändå hållit på med det här i flera månader nu. Jag tror att de har gjort en background check, så att eller det hoppas jag i alla fall. Så det skulle vara min tvåa på listan. Så och sen tycker jag att det är ganska jämnt. Jag tycker de som är topp tre i oddsen är alla ganska riskabla val. Kamala Harris är kanske möjligen den jag skulle ge en viss edge, bara på grund av hennes längre politiska erfarenhet och kampanjerfarenhet. Men som du säger, utöver hennes svagheter och hennes fade med Biden under primärval, så är hon ingen tilltalande personlighet, om man säger så. Det kanske inte Biden är heller, men det skulle vara bra om någon liksom om någon av dem hade en karismatisk personlighet i alla fall. Båda två måste inte vara det. McCain var inte karismatisk, men Sarah Palin var det i alla fall. Och jag menar, Biden var inte karismatisk, men Obama var det. Jag menar, man vill ha i alla fall en av dem ska kunna liksom gå igenom rutan. Så och det tycker jag inte, det jobbet gör inte Kamala Harris. Så sen kanske hon skulle vara en bra vicepresident. Det kan tänkas, men ja, man ska ju vinna valet först.
Men i alla fall, om vi ska börja avrunda, när tror du att han kommer att pålysa vem man har valt?
Jag tror att det kommer under den kommande veckan. Och demokraterna ska hålla sitt konvent nu om typ en och en halv vecka, där Biden ska officiellt nomineras, och då ska också vicepresidenten nomineras. Så det kommer ju ske innan dess, och jag skulle tro att man vill nog inte göra det på fredag, för fredag så brukar folk checka ur. Så att
ja, sen är konventet online, det är inte alls ett helt vanligt konvent, inte ens i närheten, utan det är inte ett riktigt
konvent. Nej, men man måste ändå ha valt en vicepresident där, för då ska både presidenten och vicepresidenten ska nomineras officiellt av delegaterna, och då måste man tillkänna att vem det ska vara som ska vara vicepresident. Och man kan ju i teorin göra det samma dag, men det brukar inte vara populärt, utan det är, i modern tid så känner man vicepresidenten någon eller några veckor tidigare. Och jag tror som sagt inte att det blir på fredag, för att fredagar brukar man ha för att dumpa dåliga nyheter, för att folk kollar inte nyheterna så mycket när det är helg. Då vill man checka ur och inte kolla politiska nyheter.
Men någon dag i veckan helt enkelt.
Precis, och jag tror tidigt i veckan, jag tror att det är några dagar bort. Och jag tror att beslutet redan är gjort, även om jag inte vet vilket det är.
Just det. Okej, men tack så mycket, John.
Tack själv.
Det var avsnitt 1160 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.